Ja, jag har fått i uppdrag att tala utifrån Hannas och Marias lovsånger. Och det fanns egentligen två ämnen där. Alltså dels hur Herren avsätter härskare och styr världshistorien. Och sen ett annat ämne, hur han upphöjer de enkla. Och jag har valt att koncentrera mig på det sistnämnda. Men ett fascinerande bibelstudium för den som vill, det är ju att följa lite grann då i Gamla testamentet hur Gud tillåter nationer att bli stora och mäktiga, men hur han sen också låter deras tid vid makten ta slut. Gud använder de enkla alltså. Och då hade jag tänkt att vi skulle börja med att läsa lite ur de här lovsångerna. Lite förkortat här. Första är Hannas lovsång, första Samuelsboken 2. Det som har hänt här är ju att Hanna, och vi känner igen det här temat, eller hur? Hanna har inga barn, och hon längtar, och hon väntar. Och till slut så går hon till templet, och så ber hon och säger, om jag får en son, Herre, då ska han få viga sitt liv åt dig, och göra tjänst i templet hela sitt liv. Då ger jag tillbaka honom. Om du ger mig en son så ger jag tillbaka honom. Och när hon till slut då får sin son som hon har bett om i så många år, då sjunger hon den här lovsången, Hannas lovsång. Mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe ur stoftet. Han lyfter den fattig ur dyn för att sätta honom bland furstar. Och han låter honom ärva härlighetens tron. För jordens grundpelare är Herrens. På dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han. Men de ogudaktiga tystas i mörkret. För av egen kraft är ingen stark. De som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin kung. Han upphöjer sin smordes horn. Så långt Hannas lovsång. Jag har fetmarkerat här de ord som jag tyckte var extra intressanta för oss idag. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe ur stoftet. Och så vidare. En kvinna som inte alls hade hunnit gå och längta många år efter att få barn, det är jungfru Maria som tvärtom blir väldigt förvånad. Men när hon får höra profetian om sin son, om Jesus Kristus som ska bli världens frälsare, då sjunger också hon en lovsång. Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud min frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktiga har gjort stora ting med mig, och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Och så kommer det. Härskare har han störtat från deras troner, och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare i Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han har lovat våra fäder. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Så sjunger Maria och talar bland annat om sig själv. En enkel flicka som nu ska bli mamma till Kristus. Jag tänkte att vi skulle stanna till inför några personer i den bibliska historien som på ett eller annat sätt stämmer in på den här beskrivningen. Antingen för att de är enkla människor, eller kanske för att de är människor som man tycker att Gud inte överhuvudtaget borde ha befattat sig med. Vi börjar med Josef. Fängelsekunden som blir kung Faraos närmaste man. Ni känner till historien. Josef, vars farfars far är Abraham själv, Han blir såld som slav till Egypten. Och inte av vem som helst, utan av sina egna bröder. En av de mest hjärtskärande berättelserna, tycker jag, i Bibeln. Och ni vet hur det går. När han väl kommer till Egypten så får han först välsignelse. Han blir satt, får en fin post i Potifars hus. Och sen blir han oskyldigt anklagad, kastad i fängelse. Och då kan man tänka att han ska bli bitter mot Gud. Men han ber och ber om att få bli benådad. Och väntar på att bli frisläppt. Vi kan tänka oss att han tycker att det tar alldeles för lång tid. Vi vet hur vi själva är när vi ber. Vi vill se snabba resultat. Han får vänta flera år innan Herren till slut räddar honom. Och efter att han uttytt fara och strömmar så blir Josef inte bara utsläppt ur fängelset. Utan han blir nummer två i hela Egypten. Det är en stormakt på den här tiden. Och man kan tänka sig att när Josef satt där i fängelset och bad. Då hoppades han bara på att få bli fri. Bara få komma ut ur fängelset. Men Gud ger honom mycket större. Jag tänkte ta med om det här också. Hur Josef agerar då när han väl får chansen att möta sina bröder igen. Han har haft många år nu att tänka över det onda de gjorde mot honom. Det här enorma sveket. Och han ger igen faktiskt lite grann. Det ska vi komma ihåg. Han lurar dem några gånger där. Men till slut avslöjar han vem han är. Josef sa till sina bröder: jag är Josef. Lever faren? Men hans bröder kunde inte svara. Så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till dem: kom hit till mig. När de kom fram sa han: jag är bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. I 2 år har det nu varit svält i landet. Och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Är inte det häftigt? Alltså, istället för att hämnas på bröderna, istället för att låta döda dem, eller istället för att bara skicka bort dem och inte låtsas om att de är hans bröder, de känner ju inte igen honom, så förlåter han dem och tröstar dem. Det var Guds plan, säger han. Det onda ni gjorde, fast han säger inte det, det onda ni gjorde använde Gud till något gott. Och Josef har rätt. Det ser vi gång på gång i Bibeln. Att människornas ibland onda planer, de kan Gud använda till något gott. Och det är ingen ursäkt för dem som handlar ondskefullt. Men det är en tröst för dem som drabbas av det onda. Förhoppningsvis behöver ingen av oss säljas som slavar. Men när vi möter motgångar och svårigheter så kan vi tänka på Josefs ord här. När våran hälsa vacklar kanske. När vi är oroliga för nära och kära. För deras andliga väl eller för deras fysiska väl. När vi är oroliga över jobbtillfällen eller studier. Hur ska det gå för mig? Då kan vi komma ihåg Josefs trosvisshet. Att bli sviken av mina närmaste. Det blir något gott av det också. Josefs nåd mot sina bröder har ibland jämförts med Jesu nåd med alla sina syndiga systrar och bröder. Inte för att likställa Jesus och Josef, men visst finns det paralleller. När Jesus bjuder in oss och säger: dina synder är förlåtna, då talar han med syskon som har svikit honom. Han talar med lärjungarna som har fallit undan i prövningens stund. Men han talar också om oss. Som inte har vågat bekänna honom så som en Jesu efterföljare ska göra. Han talar också till dem som har bekänt sina synder på söndag förmiddag i gudstjänsten. Och sen på söndag eftermiddag, som Bjarte tog upp här, redan har syndat igen. Josef är en sån till det yttre enkel person. som Gud använder och upphöjer. En mindre känd biblisk figur, det är Tamar. Tamar lever ungefär samtidigt som Josef. Och hon är gift med Josefs storebror, Judas son. Och det är alltså Juda heter han. För att, inte Judas. Hon blir änka. Och traditionen vid den här tiden som känns väldigt främmande för oss, det är att när en man dör, då ska någon av hans släkt, helst en bror, ta hand om hans änka om han är gift. Och ta henne till sig. Och det känns ju främmande för oss. Men tanken med det var att hon inte skulle vara ensam och övergiven och utan möjlighet att försörja sig. Alltså någon skulle ta hand om henne ekonomiskt, helt enkelt. Och att hon också skulle få leva vidare med att få egna barn. Det var planen. Juda, han följer inte den här planen. Han lovar henne att hon ska få gifta sig med Judas yngste son. Men sen när han blir tillräckligt gammal, så då vill inte Juda det längre. Och i en av de kanske mest bizarra berättelserna i Bibeln, så tar Tamar saken i egna händer. Juda har flyttat bort från sin familj och han lever bland människor som är avgudadyrkare, där tempelprostitution är normalt ett sätt att tillbe de avgudarna. Och Tamar klär ut sig till tempelprostituerad. Och så får hon en son med sin egen svärfar. Ja, ganska hemsk historia när man läser. Inte minst från Judas håll, som söker upp den här tempelprostituerade, tror han. Och hennes son, resultatet av den här ganska obehagliga berättelsen, det är att hennes son Peres blir en av Jesu förfäder. Och Tamar själv, hon återfinns trots sitt handlande som ett led i Jesus släktträd. Vi kan läsa om det i Matteus första kapitel. Jesus släktträd, där finns både Tamar och Peres med. Ofta när människor släktforskar så gör man det delvis naturligtvis för att man är nyfiken på sin bakgrund. Men man vill ju gärna hitta någonting ärofullt, eller hur? Vi är barn till någon som har gjort något jättefint. När Bibeln skriver ner Jesus släktträd, då finns det flera personer som man kan tänka att Gud, den heliga ande, kanske kunde ha hoppat över för att snygga till det lite grann. Men det gör inte Gud, utan även de finns med. Nomi och Rut, nu blir det lite mindre stil här, men jag läser ju så ni som inte själv ser får lyssna. Nomi och Rut är sådana exempel också, tycker jag. Nomi drabbas av en stor olycka. Först dör hennes man och sedan båda hennes barn, båda hennes söner. Hon har lämnat sitt hemland Israel för att undkomma svält, men får återvända ensam, utan man och utan barn. Och när människor kommer och möter henne efter många år och säger välkommen hem, då svarar hon: kalla mig inte Nomi, utan kalla mig Mara, någonting bittert. För den allsmäktiga har gjort livet mycket bittert för mig. Rik reste jag härifrån, och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Hon summerar sitt liv och säger: det blev inte som jag hade tänkt. Men Gud har en plan, än en gång. För helt ensam är hon inte. Hennes svärdotter Rut har ju faktiskt följt med henne tillbaka. Och Rut säger så här. När Nomi säger: du, samna i Moab med ditt folk och dina släktingar. Du trivs ju bättre här. Hitta en man och så vidare. Då säger Rut så här. Ni känner igen orden en del av er. Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden. Om något annat än döden skiljer mig från dig. Ruts bok, kapitel 1. Rut, moabitiskan Rut, en enkel person som inte såg ut som att hon hade någonting med Guds frälsningsplan att göra. Hon blir stammoder till kung David och därmed till Jesus. Så att Gud använder lite kringelikrokiga vägar för att komma fram dit vi är idag. Även Noomi och Rut är exempel på det. Den här texten från Rut tycker jag extra mycket om, för den predikade Alvar över när han vigde Kikki och mig. David känner vi till. Och man kan ju tycka att det är väl ändå ingen doldis i den bibliska historien, och det är ju sant. Men hur börjar det för David? Ja, det är ju så att profeten Samuel ska kora, smörja en ny kung, för Saul har fallit ifrån. Han vill inte längre göra Herrens vilja. Och då får Samuel ett uppdrag att smörja en ny kung, och han får instruktioner av Gud vart han ska gå och vem han ska söka upp. Vi sjunger ju vid adventstiden om Jesse, rot och stam. Och det är ju pappan här. När de kom dit och profeten Samuel fick se Eliab, en av sönerna, då tänkte han, det är säkert Herrens moder som står här inför Herren. Men Herren sa till Samuel, se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och totalt 7 söner granskas av profeten. De får liksom gå förbi honom. Och han får titta på dem och fundera, är det den här som Herren vill smörja? Men alla får tummen ner. Och då frågar Samuel, är det här alla pojkar du har? Eliab svarade, den yngste är kvar, men han vaktar fåren. Då sa Samuel till Ishai, sänd bud och hämta honom, för vi sätter oss inte förrän han kommer hit. Ishai sände då bud och hämtade David. Han hade röda kinder och vackra ögon och såg bra ut. Gå fram och smörj honom, sa Herren, för han är det. Gå fram och smörj honom, för han är det. Gud hade någon helt annan i tankarna än vad profeten Samuel kunde tänka sig. Kommer ni ihåg varför Saul fick så många röster? Det är inte så att det var ett presidentval. Men varför ville man göra Saul till kung? Han var lång och han var välväxt och han var stark. En stilig karl. Och han såg liksom kraftfull ut och folket tänkte, honom vill vi följa i strid. Och efter honom, vem kommer då? En liten herdepojke. Och man kan tänka sig att pappan tänker så här. Men David är ju knappt torr bakom öronen. Det verkar som att han är lite bortglömd. Men han blir dithämtad från fältet. Han ska bli kung. Det går ju både bra och dåligt för David. Det känner ni till. Den minste som på många sätt blev den största. Den yngste sonen blev den utvalde. Tvärt emot dåtidens norm. David, när han fortfarande är mycket ung och inte har någon erfarenhet av krig och strid. Han slog och dödade Goliat mot alla odds. Det här är en av de sakerna från Bibeln som lever kvar tydligast. David mot Goliat används i många sammanhang. Men också landet Israel växte sig starkt och stort under kung David. Herren välsignade honom, står det i Bibeln. Och han hade stor framgång. Och David får också ett underbart löfte av Herren. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Din tron ska vara befäst för evig tid. Vi vet ju att Davids son Salomo blev en väldigt mäktig kung. På många sätt ännu mäktigare än sin fader David. Men inte var han evig. Och inte var han heller så helig alla gånger. Profetian här, den syftar på Jesus. Vi sjunger ju också Hosianna, Davids son. Och folket sjunger det när Jesus tågar in i Jerusalem. Hosianna, Davids son. De väntade på någon som var en ättling till David. Kopplat till David, det är Batseba,
Från vanära till ära har jag skrivit här. Den här berättelsen känner ni säkert också till. Den mäktige kungen, han ser henne bada och han vill genast ha henne. Han skickar sina män för att hämta henne. Men hon är gift med en annan. När Batseba då blir gravid med kungens barn, då ser David också till att hennes man Uria blir dödad i strid. Och när han väl är ur vägen, då tar David Batseba till sin hustru. Det finns en, tycker jag, väldigt vacker men också väldigt hädisk låt som heter Halleluja, som Leonard Cohen skrev, som bland annat handlar om det här. Alltså att kungen ser den här unga kvinnan och vill ha henne. Och David, han lever med det här, och vi kan läsa i Psaltaren, det tror jag vi kan säga, hur David äts upp inifrån av de här skuldkänslorna. Han erkänner inte för någon, han bekänner inte sin synd, men han mår dåligt. Han beskriver det som att han liksom fräts upp inifrån att leva med den här hemligheten om den här synden. Och så sänder Gud till slut profeten Natan till att tala med David. Och så kommer han till David och säger så här. Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra fattig. Den rika hade får och boskap i stor mängd. Men den fattiga hade ingenting alls, utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Och det var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike man. Då ville han inte ta av sina egna får och kor för att tillaga åt den resande som kom till honom. Utan han tog den fattiges lamm och tillagade det åt mannen som kom till honom. Hur reagerar David på den här berättelsen? Det är oklart om han tror att det är ett rättsfall där han ombeds döma, eller om han bara tänker att det är en berättelse. Man blir upprörd och han vill ha ett mycket strängt straff. Mycket strängt för någon som kan vara så självisk. Och då säger profeten: du är den mannen. Det handlar om dig. Den här Batseba, den kvinnan som utnyttjas av kungen, hon har nog inte så mycket att sätta emot när han skickar efter henne. Kungen ska ha. Hon blir också en del av frälsningshistorien. Och i Jesu släktträd, det är ganska intressant, då nämns hon inte som Davids hustru, utan som Urias hustru. Så från att ha blivit behandlad på ett väldigt fult sätt, så får hon till slut ära. Hon är också del av Guds plan. Inte så att han ville att David skulle synda med henne. Men Gud använder det onda för att göra gott. Vi måste också nämna Maria, Jesu mor, som ju sjöng en av de här lovsångerna. Förmodligen var hon mycket ung när hon blev trolovad med Josef. Hon verkar vara lite av enkel familj. Vi vet det av julevangeliet att Maria och Josef, de kan inte erbjuda Jesus barnet någon lyx. Tänk om han hade blivit född som son till kung David istället, med ett stort kungarike och stora rikedomar. Istället för att läggas i en krubba. Och människor anför ju det mot honom ibland när han predikar. Vi känner din pappa, säger de då. Är inte du snickarens son? Och en av lärjungarna, när han får höra om Jesus av sin gode vän, så säger han så här: kan något gott komma från Nasaret? Kan det vara möjligt? Men Maria, genom ett under, för tron är ett under hos oss alla, så tror hon det otroliga. Hon säger så här när hon får höra det märkliga budskapet: du ska bli med barn och det barnet ska vara världens frälsare. Först säger hon i och för sig: hur ska det ske? Jag har inte varit med någon man. Men sen säger hon så här: jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Så det är fantastiskt. När herdarna kommer, när Jesus har fötts, och berättar om sitt budskap. Vi har hört änglarna sjunga: frälsaren är född i Davids stad och det är ditt barn. Då står det att Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. När Jesus har växt upp och nu besöker ett bröllop där vinet tar slut, då säger Maria till Jesus: "De har inget vin." Och Jesus svarar henne: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än." Kanske inte har påbörjat sin offentliga verksamhet än. Och vad säger hon? Hans mor sa till tjänarna: "Gör vad han säger till er." Hon tror. Hon vet att för Jesus är allting möjligt. Ibland kan det bli så, tror jag, att Mariadyrkan, den felaktiga Mariadyrkan inom katolska kyrkan, kan få oss att bli lite oroliga för att prata för mycket om Maria. Men det ska vi inte vara. Hon är också en av Bibelns troshjältar. En vanlig människa, precis som vi. Till sist då, vi måste nämna lärjungarna. Vi har pratat om lärjungarna hela ungdomslägret här. Både Jesu lärjungar då och hans lärjungar idag. Så här blir lite repetition för ungdomarna. Flera av lärjungarna, bland annat brödraparen Petrus och Andreas och Jakob och Johannes, var fiskare. Och Matteus var tullindrivare. De var inte rika. De var inte mäktiga. Och de hade inte heller stort andligt inflytande. Vi kan ju tänka annars att det hade varit taktiskt av Jesus att kalla några skriftlärda. Eller kanske några ur stora rådet. Och från början ha dem på sin sida. Han var inte taktisk på det sättet som vi tänker taktik. Paulus i andra Korintierbrevets 4:e kapitel beskriver apostlar som lerkärl som lätt går sönder. Vi har fått skatten, alltså evangelium, i lerkärl. Varför det? Jo, för att budskapet, det är det som är kraftfullt. Det är inte kyrkans yttre makt. Och det är inte enskilda kristnas retoriska förmåga som ska övertyga folk att bli kristna. Utan skatten är evangelium. Och därför, säger Paulus, så är vi inte så imponerande vi som predikar, säger han. Det var inte med stor vältalighet jag kom till det, skriver han på ett annat ställe. Och så är det med lärjungarna, de är lerkärl, eller hur? De är bräckliga. Och märkligt nog, jag tänkte på det här för tiden går så snabbt. För ett antal år sedan som hade David Åkerlund så fint bibelstudium med ungdomarna uppe i Vännäs när vi hade ungdomsläger. Och det handlade om hur kan vi lita, vad gör att vi kan lita på Bibeln? Och då tog han upp en intressant sak. Har ni tänkt på det? Hur många synder och svagheter som har nedtecknats i Bibeln? Om lärjungarna, om andra som hör till frälsningshistorien. Och så blivit kända för hundratals generationer. Är inte det dålig PR? Borde man inte försöka sudda bort det negativa och det smutsiga och det ynkliga? Bibelns människor blir verkliga och hela människor för att de är som vi. Fulla av fel och brister. Och när vi läser om dem, då kan vi också tänka, även en stackare som jag får tjäna Jesus. Annars skulle vi behöva ha hela tiden en fasad av fullkomlighet. Hur gick det för lärjungarna? Ja, man tror att alla utom Johannes, den yngste av dem, dog martyrdöden. Så inte heller hade de någon stor framgång så där som man kunde säga. Titta här, Gud har minsann varit med dem och välsignat dem i allt de har gjort. Och ändå, budskapet spreds. Och kyrkan växte sig stor och stark. Trots de här syndarna som bar ut budskapet. Nu ska jag inte föregå samtalsfrågorna. Och jag hoppas jag inte har sagt för mycket om det. Men det är intressant, tycker jag, att fundera kring det här. Vilka är det Gud använder sig av? Vilka är det Gud använder sig av? Och det är viktigt också att komma ihåg Paulus liknelse med kyrkan och församlingen som en kropp. med olika kroppsdelar, med olika funktion. Det tycker jag vi ser i den bibliska historien också. Men framförallt, det blir så tydligt att evangeliet är en gåva när vi ser på dem som har burit det vidare. Amen.